Kristi hämtat ur Tårdalen från jordekvalen, din brud till dig i ljusa fröjdesalen. Amen. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Frågan som vi stannar för ikväll inför. En lyder: hur ska man kunna möta döden och domen? Räcker det inte att formulera frågan så här: hur ska man kunna möta döden? Jo, det räcker. Men det blir ännu tydligare om man formulerar det så som vi har fått frågan ställd ikväll. Hur ska man kunna möta döden och domen? Och det är särskilt viktigt i vår tid, därför att det där talet om domen, det har i stor utsträckning tystnat bland människor. Och det har ofta varit ett alltför otydligt och oklart tal om detta. Till och med i kyrkan. Det kan vi inte förneka. Det är en lång historia, men resultatet av en mycket komplicerad utveckling ser vi idag. Där i att människor i allmänhet knappast gör sig den där frågan: hur ska man möta döden och domen? Utan de frågar bara: hur ska man kunna möta döden? Låt oss ett ögonblick först se hur man då kan tänka. Ett sätt är ju att inte tänka alls. Det är ju många som försöker lösa svåra frågor på det sättet. Kanske är det det allra vanligaste sättet. Det som är obehagligt, det skjuter man ifrån sig. Det tänker man inte på. Och så hoppas man att man ska ha tur, så att man inte råkar för illa ut. Fastän ju alla människor egentligen vet att de också måste dö, så är det väl ändå så att de flesta vill helst inte tänka på och ännu mindre ta konsekvenserna av detta. Men om man nu i alla fall inte kan undgå att tänka på det, så kan man göra det på olika sätt. Profeten Jesaja beskriver ett sätt som är uråldrigt och som tillämpas också idag. Det är rätt närbesläktat med det här att inte tänka alls. Det vill säga, det är ett försök att låta bli att tänka på det. Och så ta ut så mycket som möjligt av livet för egen räkning. Liksom suga rösten ur den. Profeten Jesaja citeras också av aposteln Paulus. Han kände till det också. Och det var 700 år emellan dem. Och sen dess har det förflutit nära 2000 år. Men i det stycket är mänskligheten och tiden likadan. Man frågar alltså: Man säger alltså, låt oss äta och dricka och göra oss glada, ty imorgon skola vi dö. Att göra sig glada därför att man ska dö imorgon, det är desperationens försök att blunda inför en hemsk verklighet. Och samtidigt själviskhetens försök att roffa åt sig så mycket som möjligt, eftersom man bara har ett liv. Men det finns inte alla som gör så. Vi har sett denna höst i en av de stora, den största tidningen i landet, hur ateister har diskuterat döden. Och den viktigaste frågan där, den är, hur ska man få en så smärtfri död som möjligt? Hur ska man undgå en långsam och plågsam död? Och det är klart att detta måste vara en fråga för alla människor. Men för somliga, sådana som lever utan Gud och utan hopp i världen, blir detta den sista frågan. Den är inte oviktig, men den är bara en liten del utav det hela. När man inte frågar efter domen, utan bara räknar med döden som det definitiva slutet på allt och på ens eget liv, då blir det där slutfrågan. Men sen är det klart att det finns människor med denna ganska förtvivlade inställning till livet, som ändå försöker göra det bästa möjliga. Det är visst inte alla hedningar och alla ateister som tillämpar den där grova och råa galghumorns försök som profeten Jesaja och aposteln Paulus beskriver för oss. Låt dem oss äta och dricka och så vidare, ty imorgon skola vi dö. Utan det finns ju många som försöker använda sitt liv, som vet att de har bara ett liv, och de försöker fylla det med så ädelt ideellt innehåll som möjligt. Det är de ädla hedningarna som finns, även om de är ganska tunnsåda förstås. Men vi ska inte förneka att det finns sådana. Det ena sättet är väl snarast epikureernas sätt att njuta av livet så mycket som möjligt. Fastän man vet, eller just därför att man vet att det är så förtvivlat. Och det andra, stoikernas försök att leva i ädel. Ett liv som de inte behöver blygas för, i manlighet och tapperhet. Så långt kan människor komma utan en kristna tro, men knappast längre. Så långt kan man komma om döden skulle vara det sista. Nu vet vi att för åtskilliga människor är det en lättnad att tänka att döden är slutet. Men skriften säger, människor må tänka vad ni vill, den säger, det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas. En gång dö och sedan domen är oss alla förelagd. Och detta gör ju att det hela blir ännu mycket allvarligare. Det är inte bara frågan om att om möjligt få leva så länge och så lyckligt som möjligt och att om möjligt slippa en lång, plågsam död. Det räcker inte med läkarnas insatser, utan vi måste vänta något mer. Allra först kan vi då säga att denna sanning, som är så impopulär och möter så mycket motstånd hos dagens människor, den gör alltså döden och dödsberedelsen till något ännu mycket, ja många gånger mera nödvändigt och betydelsefullt. Efter döden kommer dom. Jag fruktar att den där världsliga, inomvärldsliga synen på människolivet har trängt in även i den kristna kyrkan. Jag är inte bara fruktare, jag vill. Jag fruktar att den har trängt in i våra egna hjärtan. Jag är inte bara fruktad, utan jag vet. Och jag tror att man kan säga att vi här har en utav de viktigaste orsakerna till den stora likgiltigheten inför kyrkan och kristendomen. Man tror inte att efter döden kommer domen. Och då är det ju inte så nödvändigt med Guds ord. Då är det inte så nödvändigt att tänka på sin själ. Den ska ju ändå förintas också. Det finns ju ett annat sätt att se det som är mycket dunkelt och obestämt. Man räknar inte precis med förintelsen, men man har en dunkel och oklar föreställning om att efter döden så ska alla få komma till någon sorts salighet. Vi ser det där på många sätt. Den där föreställningen tar sig många yttre uttryck också. Man ser det vid begravningar. Man ser det när människor firar Alla helgons dag. Det har blivit i stor utsträckning ungefär detsamma som den dag som förr i världen kallades Alla själars dag. Man har mist känslan för skillnaden här mellan alla människor och det heliga, det saliga. Och så blir det en sån där ständig växelverkan. Man förväxlar dessa två ting. Man firar Alla helgons dag som om det vore alla dödas dag. Och så påverkar det ytterligare ens uppfattning. Man blir stärkt i den uppfattningen att alla döda är detsamma som alla saliga. Och denna inställning färgar också
människors ställning inför döden, inför jordfästningar. Det är klart att jordfästningen betyder givetvis att man viger inte bara till gravens vila utan på något vis till saligheten. Och man väntar sig där gärna från prästen inte bara tröst i jordisk sorg utan något slags försäkran om att den döde nog nu har det bra. Det brukar tas mycket illa upp och anses vara mycket opassande om prästen indirekt eller mera direkt talar om domen, risken med att dö. Om det nu är så att antingen allt är slut efter döden eller också att alla människor på grund av sin egen hygglighet och på grund av Guds beskedlighet, det som man brukar kalla ett felaktigt ord, Guds kärlek, ska komma till någon slags himmel, då är det klart att hela livsföringen och hela inställningen blir annorlunda. Är allting slut? Ja. Vad ska man då söka den eviga saligheten? Den finns ju. Blir man ändå salig, och det ska man ju bli, varför då möda sig för detta? Varför oroa sig för detta? Nej, allt ordnar sig. Allt blir ju bra till sist ändå. Och så följer det av denna allmänna slapphet, likgiltighet, detta bristande allvar, denna totala oförmåga att känna fruktan, bävan inför det heliga och inför den helige. Hur ska man kunna möta döden och domen? Det blir inte någon brännande fråga då. Domen, ja, det betyder för allesammans frikännande. Det måste ju vara så. Det blir inte någon brännande fråga. Men så lär inte skriften. Detta är den största av alla frågor. Det är helt enkelt den gamla frågan: hur ska jag bli salig? Hur ska jag bli frälst? Det första man kan säga att vi människor ska iaktta eller bedja om när det gäller att möta döden och domen, det är helt enkelt att Gud ger oss tillbaka den heliga fruktan och bävan. Jag tror inte detta gäller bara rena världsmänniskor, utan jag har en mycket bestämd uppfattning att det gäller oss själva. Det gäller den kristna församlingen. Det gäller inte bara de som håller sig mer i periferin, utan jag tror att det gäller de allra flesta också bland oss som räknar oss till kyrkfolk. I varje fall kan ingen säga att han eller hon har en tillräckligt djup bävan inför det. Utan vi har alla mer eller mindre påverkats av den där likgiltighetens, utsuddningens och nivelleringens anda. Så säger det inte farligt, det går bra. Jo, det är verkligen någonting att bäva inför. Vi bör därför stanna inför detta faktum i eftertanke och begrund. Jag menar visst inte att vi liksom ska skrämma upp oss själva eller varandra. Men vi ska bara bedja Gud enkelt och varsamt att han ville ge oss mera av det heliga allvar. I denna sak. Och det kommer att påverka hela vårt kristna liv. Är det inte därför vi inte längre är vare sig salt eller ljus i världen? Därför att vi inte lever med den stora räkenskapsdagen för ögonen. Inte har den stora domen i våra tankar. Det finns naturligtvis en förskräckelse och en skräck inför detta som kan vara skadlig och farlig. Det är inte den jag talar om. Utan det är det heliga, stora allvar. Det är frågan. Det andra som vi ville bedja om, det är den stora längtan efter den dagen. Det ser nu ut som detta strider mot vartannat. Kan man längta efter något som man är rädd för? Ja, det kan. Det gäller även i världsliga jordiska ting. Om man har framför sig en mycket avgörande dag här i detta jordiska, låt oss säga en examensdag, eller en dag där man ska möta en människa som kommer att betyda mycket för till ens kommande, eller någonting annat, så brukar ju känslan inför den dagen präglas av på en gång bävan och längtan. Tänk om jag misslyckas. Tänk om mötet med den människan blir olyckligt. Tänk om vi inte finner varandra. Om det inte går ihop. Eller tänk om examen misslyckas. Och samtidigt går man med längtan efter den dagen. Naturligtvis. Ibland med något av det att det hela vore över, spänningen blir för stor. Det vore bättre att få veta hur det går än leva i denna ovisshet. Så kan man naturligtvis tänka ibland, men också detta att det ginge väl. Att jag finge möta den stora lyckan och glädjen den dagen. Så är det också i det himmelska, i det andliga, bävan och längtan förenas. Om jag har sagt att bristen på fruktan och bävan och allvar inför den stora dagen liksom förklarar varför kristenheten är så sovande, så andefattig och så svag nu för tiden, så kan man med samma rätt säga detsamma om längtan. Tänk hur det gamle fromme sjöng om himmelen, om sin längtan efter himlen och det himmelska landet. Har inte den tonen i hög grad försvunnit nu för tiden? Man talar hellre om detta jordiska. Och man talar väldigt mycket, och naturligtvis delvis riktigt, om att det framförallt är här på jorden vi har vår kallelse. Men Nu är det ju så att om vi glömmer himmelen och kristendomen till sist bara blir rent inomvärldslig utan något evighetsperspektiv, då är det ju inte längre kristendom. Då blir det hela något slags vardagspsykologi eller vardagsfilosofi som likaväl de gamla grekiska filosoferna skulle kunna lära oss om hur vi ska bli så hyggliga och goda medborgare och medmänniskor och hjälpa varandra. Det är ju inte alls att förakta. Det är klart att funnits det inte en evighet, då vore det bästa vi kunde göra av livet. Då vore det det högsta. Men nu är livet något mer än detta. Något mycket, mycket mer. Jordelivet är förberedelsen för evigheten, för himmelen. Och först när jordelivet ställs in i det perspektivet får det ju också sin rätta betydelse på många olika sätt. Man räknar fullständigt fel när man tänker som så att om vi talar för mycket om himmelen så glömmer människor det jordiska. Man kan tvärtom säga att om vi inte talar om evigheten och riktar människors blickar uppåt och framåt mot den yttersta dagen, så lär vi dem heller inte hur de ska leva här på jorden och hur de ska bruka detta jordiska. Om det jordiska är allt för människor, även om de nu är något, somliga skulle vara mer idealistiska, ja, då har de inte förstått vad människolivet är för något. Paulus lär oss hur vi ska se på detta jordiska. Han levde i evigheten, han levde i en ständig längtan efter himlen. Men det betyder inte alls att han försummade detta jordiska. Tvärtom var han den allra mest plikttrogna människa man kunde tänka sig. Även i det jordiska. Även i sitt tältmakeri. Han ville inte ligga någon annan till last. Han ville sörja för sig själv. Han ville vara en människa som förtjänade i sitt upphälle. Och om han fick något utöver använde detta till nästan stöd. Varför? Jo, därför att han levde med evigheten och den stora räkenskapsdagen för ögonen. Man har sagt att den gamla väckelsekristendomen i vår kyrka hade som ett av sina mest karakteristiska drag när det gäller detta jordiska, den absoluta ärligheten och hederligheten i handel och vandel. Jag menar så absolut som det är möjligt bland människor. Vad berodde det på? Jo, det berodde på att den kyrkligheten präglades också av ett annat drag, nämligen evighetsallvar. Varje dag, varje syssla, varje arbete, varje uppgift tog man ur Guds hand och sökte utföra inför hans ansikte och med tanke på den stora räkenskapsdagen. Detta gav helg och allvar och glädje på en gång åt jordliv. När man nu i välmening säger till oss att vi ska inte tänka så mycket och inte tala så mycket om det himmelska, utan det är ju här är ju det väsentliga, så missar man målet helt enkelt. Man tar ifrån människor inte bara allvaret utan lika mycket den stora glädjen, den heliga sorglösheten när det gäller detta jordiska, som förenas med den stora plikttroheten. För det är ju förunderliga att detta förenas till ett. Å ena sidan vet vi att allt detta jordiska ska förgås. Vi ska därför inte fästa våra hjärtan vid detta. Men ändå, det är Guds gåvor som vi får ur hans hand och det ska förvaltas inför honom. Och det är en glädje att göra. Det hör nu med till beredelsen för döden. Ty den börjar ju inte först när man kommer läggs på sjukbädden eller föres till sjukhuset eller lasarett. Den börjar naturligtvis inte först då man drabbas av en olycka som kan hända vem som helst. När olyckan kommer så sker detta ofta så hastigt att ingen förbereder sig längre än möjligt. Allting går så fort, inte minst i den här teknikens förunderliga tid, så att vi hinner inte tänka en tanke innan allt har skett. Innan en människa genom fatens vidunder har krossats eller dödat. Allt går med en svindlande hastighet. Hela livet ska vara en förberedelse. Och nu har jag redan sagt att detta innebär inte att livet är genom blir tungt. Som naturligtvis rena världsmänniskor tänker sig. De vill inte tänka på döden. De vågar inte göra det. De vill inte höra talas om det. Då blir liksom allt svart och dystert. De påminnes om förgängligheten i allt det som de sysslar med och som de ägnar sitt hjärta åt och fäster sig i. Och de betraktar allt detta tal som glädjedöda. Som en glädjetjuv. Och därför heter det också att den dagen ska komma för dem så som en tjuv om natten som tar allt sammans ifrån. Men när en människa hela sitt liv vet detta, inte ryggar tillbaka för den tanken och den verkligheten, så innebär det inga lön. Att hon blir mera tyngd av bedrövelse och går där suckan och klagan utan tvärtom. Hon frigör sig på ett särskilt sätt från de jordiska bekymren och får en helt annan spänst i sin gång. Hon får en helt annan blick på tingen. Och får en helt annan frimodighet i sitt hjärta. Hon får en helt annan kraft att bära motgångar, förluster, svårigheter, lidande. Hon vet att efteråt väntar någonting som är så oändligt mycket större och rikare och härligare än allt vad vi kan vara med om här. Att det många gånger om uppväger också det allra svåraste lidan. Man ska inte heller vänta, man ska därför heller inte vänta med beredelsen till dess man blir gammal. Det är ju en så självklar sak egentligen att man inte skulle behöva säga det. Men så oförståndiga är vi människor när det gäller andliga ting. Att vi ju allesammans av naturen räknar med det att vi ska väl ändå få klara oss. Vi ska väl ändå få leva tills vi är gamla. Och så tänker man, det får vara så länge det kommer. Det dröjer jag med tills det blir tid med det. Det blir nog tid med det. Men det är klart att man, om man nu tar saker som det är, ska vara beredd på att döden kan möta en när man är medelålder. Vi vet ingenting om den dagen eller den stunden. Det gäller om döden, detsamma som Jesus säger om sin tillkommelse. Bara Gud vet vår dödsstund. Och vi kan på detta tillämpa vad Jesus säger om hur hans lärjungar ska vänta på hans återkomst. Vi talade om det i söndag för domsöndagen, där han säger så i predikotexten att om det är klart att om husbonden visste i vilken stund eller vilken nattväck som tjuven skulle brytas in i hans hus, så då är det klart att han vakar just den tiden. Och sen fortsätter han till synes oförmedlad, så ska också ni vaka till i den stund, på en dag och en stund som ni icke känner, ska husbonden komma. Därför vakar och ber. Det verkar först osammanhängande, men är i själva verket mycket, mycket nära sammanhängande. Jesus menar uppenbarligen detta, att just därför att vi inte vet dagen och stunden, så ska vi varje dag och varje stund vara lika beredda som den där husbonden som visste att i andra eller tredje nattväkten kommer tjuven. Och så vakar han just då. Nu kommer han. Så menar Jesus uppenbarligen. Detta verkar för den naturliga människan överspänt. Och det verkar naturligtvis som om det skulle förstöra hela livet. Men återigen får vi säga att först när en människa lär sig detta, så har hon vunnit något av den sanna vishet, den sanna levnadsvisdom. Så skulle vi egentligen leva som kristna. Och först detta skulle ge oss den rätta frimodigheten och den rätta glädjen. Vi skulle först då vara fyllda av på en gång den där heliga bävan och den starka längtan. Man skulle tycka att det där skulle skapa en förfärlig oro och osäkerhet. Men först detta ger den sanna trygghet. Jag vet inte när min stund kom, men min Herre och frälsare vet. Han vet stunden, och det är nog för. Det står i Guds hand. Tänk vilken trygghet. Och det kan vara nu idag, det kan dröja år, årtionden. Allt står i hans hand. Men jag vill med hans hjälp vaka och vänta och använda tiden i hans tjänst. Blir det då så med en kristen människa att den naturliga människans rädsla för döden helt försvinner? Den naturliga människan hyser den där skräcken inför döden. Var en som någon gång har stått i den situationen att han har förstått att nu gäller det mitt liv. Har nog känt den där fruktan som kommer inifrån, den där skräcken. Det är någonting annat än den där, inte detsamma som den där heliga bävan jag talar om, utan det är den naturliga människans förskräckelse, självbevarelsedriften, eller vad vi nu vill kalla. Denna förskräckelse, den försvinner aldrig helt hos en kristen människa. Inte heller blir vi så överjordiska att vi inte skulle känna någon förskräckelse för svåra smärtor, en plågsam död eller en ond bråd död. Vi ber med rätta i litanian om att vi bevarade från en ond bråd död, och vi kunde lika väl bedja att vi bevarade från en långsam och svår och plågsam död. Men då ska vi komma ihåg att det finns någonting som är större än det. Min naturliga människa kan känna den där fruktan, men här som alltid får jag se på Jesus. Och han får fylla mig både med den där heliga, hälsosamma bävan och med den stora lätten efter honom. Han får bära mig i honom. Jag får lägga mig med hela min varelse i hans armar, befalla mig i hans hand och hålla mig till hans löften och hans försäkran: jag är uppståndelsen och död. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Och den som tror på mig, han ska aldrig någonsin dö. Han har övervunnit döden, han är uppståndelsen och livet. Döden innebär porten in i det eviga livet för den som tror på Kristus. Döden innebär inte bara slutet på detta jordelivet, utan början till den eviga saligheten. De gamla kallade ju dödsdagen för en kristen människa hennes andliga födelsedag. Det är med den födelse som är all annan födelse, både i det lekamliga och det andliga, att den sker inte utan smärta, inte utan vånda, inte utan fruktan och bävan. Men den leder in i den stora glädjen och salen. Hur ska man kunna möta döden och domen? Ingen människa kan göra det genom egen kraft, genom sina egna resurser. Utan här gäller det till sist ingenting annat än att tro på Jesus. Rikta blicken på honom. Låta honom göra allt sant. Och domen, ja, den gör ju både bävan och längtan större och starkare och djupare. Men också där gäller ingenting annat än Jesus, hans förtjänst allena. När han själv talar om de rättfärdigas goda gärningar och de ogudaktigas brist på goda gärningar, så får detta inte, som väldigt ofta sker nu för tiden, uppfattas som om vi kunde bli frälsta genom våra egna gärningar. Det har sagts många gånger, men det kan aldrig påpekas för ofta, att just de ogudaktiga som blev bortvisade, förvisade till den eviga elden och det eviga straffet, var människor som byggde på egna gärningar. De ville ju inte erkänna att de hade gjort något ont. De började diskutera med sin frälsare och domare och göra sig själva rättfärdiga. Därför är det någonting mycket, mycket farligt. Det är mycket farlig tendens i nutida så kallad kristendom, när man på ett felaktigt sätt citerar det där om Jesu kärlekslära, det vi gör mot våra minsta bröder, som om vi på det sättet skulle kunna vinna den eviga saligheten utan tro på honom, utan hans ord, utan död, utan ett kristet liv för övrigt. Det är lika tydligt att de som står på den andra sidan, det bygger inte på hjärtat. De frågar också, men inte för att diskutera med sin domare, utan de bara säger: när har vi gjort det? Det kommer vi inte ihåg. De har alltså inte alls, som de andra tydligen, plockat med sig sina goda gärningar. De tar inte fram dem för att beveka Jesus, för att liksom skaffa sig rätt att komma in i himmelriket, när de står där utan någonting och vet att det är ingenting värt. Och ändå, det är det märkliga, men det genomgående i hela Bibeln, i all Jesu undervisning om detta och apostlarnas undervisning om detta: den som åberopar sig på gärningar, den som bygger på gärningar, han kommer att stå naken, utlottad på den yttersta dom. Men den som inte räknar med gärningar utan bygger på nåden, på Jesus allena, som förväntar frälsningen endast av Guds barmhärtighet för Kristi skull, han har också gärningar, fastän han inte vet om. Vi behöver inte leta och söka efter om vi har det, utan vi får vända oss till honom och bedja om en tro som gör oss saliga och som också är verksam i goda gärningar, som omskapar vårt hjärta så att vi kan göra goda gärningar. Därför heter det ju också i det stora ordet i Uppenbarelseboken: saliga är de som i Herren dö här efter, ty deras gärningar följa dem efter. Jag har ofta med detta påpekats att detta är ordningen: först tro och sedan gärning. Vi tar inte gärningarna först och håller den framför oss, utan när vi möter Kristus i döden och i domen, då skyller vi oss i Kristi rättfärd. Då bygger vi på ingenting annat än nåden i Kristus. Men gärningarna följer efter. Och det blir en Guds sak, det blir domarens sak att ta fram de gärningar som är bestående, som håller måttet inför hans rannsakan och prövning. Ja, så vill vi alltså lära oss, eller låta Herren Jesus själv lära oss att möta döden och domen. Herre, lär oss betänka hur få våra dagar är, att vi må undfå visa hjärtan. Lär oss att vaka och bedja. Gör oss beredda varje stund att möta dig. Hjälp oss att leva varje dag som det vore vår sista dag. Fyll vårt liv här på jorden med evighet. Giv oss evighetsallvar, evighetssinne, evighetslängtan och en himmelsk glädje. Giv oss den tro som gör oss saliga. Ack, mildaste Jesu, föröka oss trona att vi må beredda och vakande stå. Att vi ej bortmista vår salighetskrona. Och att vi i nåd ej förlustiga gå. O, räck oss din hand, du vår frälsare man. Och för oss till himlens lycksaliga land. Amen. Och det...